Sverige utsätts nu för ett unikt stort antal bombattentat. Varför? Vad betyder detta för Sverige? Och vad gör man åt situationen? Under september, oktober och början av november har antalet bombattentat i Sverige stegrats med över 30 sprängningar. Och bombskyddets analytiker säger att det är helt otroligt att ingen ännu dött. Vad är ett rationellt förhållningssätt i en situation som denna? Hur undviker man både alarmism och normalisering? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällskommentator. Era bidrag gör det möjligt för mig att fortsätta göra filmer. Stötta mig därför gärna via något av betalningssätten här ute till vänster om du vill hjälpa mig fortsätta producera dem. Glöm inte heller att klicka på prenumerera-knappen här nedanför om du inte redan har gjort det, och klicka även i klockikonen så att du eventuellt får en notis när jag publicerar nya videos, vilket jag gör med matematisk noggrannhet varje lördag morgon klockan 08:00 svensk tid. Idag pratar jag om demokrati, demagogi och detonationer. Häng med! Hittills under 2019 har den nationella bombstyrkan kallats in till över 100 bombattentat i Sverige. Under 2018 var motsvarande siffra 39 attentat. Enligt kriminologen Amir Rostami är situationen i Sverige unik för ett land som inte befinner sig i krig eller i någon form av väpnad konflikt. Rikspolischef Anders Thornberg meddelade i en direktsänd presskonferens att man inte ser någon motsvarighet till situationen i Sverige internationellt. Denna häpnadsväckande slutsats bekräftas av det nationella bombskyddet, vars underlag visar att vågen av sprängningar gör Sverige unikt bland rika länder i fred i Europa. Enligt bombskyddets egen analytiker Ylva Erlin kan Sverige nu jämföras med norra Spanien under den baskiska terrororganisationen ETAs bomboffensiv. They can't stop the bomb now. Situationen är så anmärkningsvärd att Sveriges unika våldsutveckling nu väcker stort intresse utomlands, där man studerar Sverige för att lära sig att undvika att drabbas av motsvarande utveckling i sina egna länder. Och missta er inte, detta är inte frågan om en illvillig och förledande rysk attack på ett i övrigt alldeles lysande tillstånd i Sverige. Det är en internationellt unik och observerbar situation. I Frankrike, Tyskland eller Storbritannien hade 3 bombattentat inom loppet av 2 timmar toppat nyheterna i flera dagar. Men i Sverige är attentatsfrekvensen nu så hög att allt flyter samman. Att allt fler vänder sig om i sängen när de väcks av en smäll. Att allt färre klickar på rubriken om ännu en explosion i ett bostadsområde som inte ligger riktigt tillräckligt nära dem själva. Att bombattentaten börjar betraktas som en del av den svenska vardagen. Och det är varken en åldrande befolkning eller brist på fritidsgårdar som ligger bakom den uppkomna situationen. Och det har inte alltid varit så här. Situationen är ny. Situationen är internationellt unik. För ett land som är så djupt investerat i den Sverigebild man önskar projicera är situationen uppenbart besvärande, och reaktionerna är lika polariserande som talande. Läget kan beskrivas med 2 extrema reaktioner. 1. En apologetisk, klassanalytisk och relativiserande förklaringsmodell, och 2. En kritisk, auktoritär och alarmistisk analys. Sveriges Television ägnade i söndags en betydande del av sitt program Agenda till den apologetiska förklaringsmodellen, vars argumentation kan sammanfattas enligt följande punkter. 1. Kriminalitet är ett utanförskapsproblem. Utanförskap framtvingar kriminalitet, och efterfrågan på rekreationsdroger driver på denna utveckling.
Det är ett sätt att komma ur fattigdomen, ur liksom misären, som man säger.
Man bör i ljuset av denna deterministiska klassanalys även påminna om det stora antal lågbemedlade medborgare som inte hemfaller till väpnad kriminalitet, samt det faktum att tillgängligheten på droger i Nordeuropa generellt ökat under 20 års tid utan att pådriva den våldsutveckling vi ser i Sverige. 2. Ett ökande antal drogbeslag framhålls som bevis på en växande knarkhandel, vilket man ger skulden för den ökande våldsnivån.
Här ser vi från början år 2000 gjordes 11 000 beslag.
Brottsförebyggande rådet menar att de ökade beslagen istället huvudsakligen bör härledas till en mer generellt repressiv narkotikapolitik. Åtskilliga europeiska länder med motsvarande lagstiftning har dessutom högre droganvändning än Sverige, men betydligt mindre kriminalitet än Sverige. 3. Denna tankefigur gör gällande att en dekadent och oansvarig men köpstark grupp privilegierade medborgare pådriver den olyckliga utveckling som ytterst uttrycks i form av bombdåd och våld.
Och de som festknarkar i Sverige, och det blir allt fler vuxna människor som gör det, de måste förstå att deras agerande också göder den här kriminella
aktiviteten.
Det finns inget underlag som stöder tesen att kriminaliteten ökar i länder med fler välbemedlade. Det finns inte heller något stöd för att ökad acceptans av rekreationsdroger ökar samhällets våldsnivå. Många europeiska länder har avsevärt högre droganvändning men lägre brottstal än Sverige. 4. Ytterligare satsningar på socialtjänst och skola bör göras för att stävja våldsutvecklingen.
Istället för att vi hade kriminalpolitiken som skulle svara på gängproblemen, så skulle jag önska att det var helt andra departement som skulle svara på det. Om det var socialtjänsten och arbetsförmedlingen och skolorna.
Man problematiserar inte det faktum att Sverige redan har ett av Europas mest välutbyggda välfärdssystem med större investeringar i både skola och socialtjänst per capita än länder med betydligt lägre kriminalitetsutveckling. Argumentationen som anfördes i SVT:s Agenda bär i detta fall en tydlig vänsterpolitisk prägel. Och man nämner inte heller att den kriminolog som man valt att intervjua även står på Socialdemokraternas riksdagslista. Argumentationen är dessutom exakt den linje som präglat kriminalitetspolitiken under flera decennier och lett oss till dagens situation. Frågan blir ytterst: är det rimligt att i ett av världens mest jämlika och välutvecklade välfärdsländer anföra bristande välfärdssatsningar som förklaringsmodell för en internationellt unik våldsutveckling? De ursäkter och politiska undanflykter som syftar till att stärka klassperspektivet och som önskat flytta skuldbördan för kriminalitetsutvecklingen till privilegierade grupper framstår allt mer taktlösa och verklighetsfrånvända. När Löfven-regeringens gruppledare Anders Ygeman 2017 angav den svarta marknadens frisörer som en av anledningarna till den organiserade brottslighetens framväxt, eller när statsminister Stefan Löfven utmålade Danderyds partyknarkade ungdomar som ansvariga för den eskalerande kriminaliteten, då göder man med sina banala undanflykter bara politikerförakt och misstro mot samhällets institutioner. Malmö stad, som är värst drabbat av bombattentat i hela Sverige, gick i veckan ut med att socialjouren nu står till tjänst för de medborgare som känner oro på grund av de senaste dagarnas händelser i Malmö. Detta är en formulering som bör bevärdigas medalj för årets mest orwellianska nyspråk. Den representerar nämligen ett slutgiltigt brustet samhällskontrakt. En välfärdsstat som tillhandahåller skattefinansierade stödsamtal för de som är rädda för bombattentat, men som inte är kapabel att hindra bombattentatens utbredning. Den allt mer perifera men högljudda grupp som på relativiserande grunder framhärdar i berättelsen om Sverige som ett allt säkrare land gör detta utan hänsyn till den humanitära kostnaden. I september fick en ung studentska delar av ansiktet bortsprängt vid ett bombattentat i centrala Lund. I april fick en 12-årig flicka föras till sjukhus efter att en bomb på den centralt belägna Nobelvägen i Malmö spridit glassplitter över den säng hon sov i. Det framstår i sammanhanget inte som en masterclass i fingerspitzgefühl att trivialisera dessa händelser och människors oro.
You want call tactician. You want an ass nail, you call Gus Pitch.
Under förevändningen att det är större risk att få en tegelpanna i huvudet än att sprängas i luften av en bomb. För nu har vi både tegelpannorna och bombdåden att bekymra oss om. och ett aktivt illasinnat uppsåt är ett betydligt farligare inslag i ett samhälle än naturkrafter.
I am something much more evil.
Tvärtom framdriver med stor sannolikhet denna typ av relativiserande retorik mycket farliga och på allvar auktoritära motreaktioner. Den kritiska, auktoritära och lätt alarmistiska reaktionen söker andra syndabockar i form av migration, moraliskt förfall och behov av hårdare övervakning av medborgarna. Reaktionen är begriplig, men underlaget är tydligt. Kriminalitetsutvecklingen i Sverige har lika lite med 2015 års migrationsvåg att göra som den har med utanförskap att göra. Anledningen till den kritiska situation Sverige nu befinner sig i är att hanteringen av den organiserade brottsligheten har misskötts under flera decennier. Det är politisk inkompetens och ideologisk ovilja att släppa tanken på att högre skatt och mer välfärd är alla problems lösning. Existerande förklarings- och lösningsmodeller har nämligen nästan uteslutande fokuserat på välfärdssatsningar för att bryta utanförskap, där brottslingar betraktas som offer för exkluderande strukturer och klassförtryck.
Men också för en enskild ung kille som begår en sån här förskräcklig händelse. Vad har den personen varit med om för någonting?
Kampanjer, dialogpoliser och lågaffektivt bemötande är olämpliga verktyg för att bekämpa beväpnade och skoningslösa internationella drogkarteller. En alltför idealistisk och alltför vek mobilisering mot samhällsfientliga element har istället låtit den organiserade brottsligheten slå rot och växa sig stark i Sverige. När jag själv problematiserade inbrottsvågen i en text i Svenska Dagbladet år 2017 attackerades jag exempelvis av Malmös tynande lokaltidning Sydsvenskan för att skymma bilden av verkligheten. En verklighet som påstås handla om utanförskap och bristande välfärd. Det är denna verklighetsuppfattning som bär ansvaret för att kriminaliteten kunnat breda ut sig på ett sätt som nu gör att rikspolischefen tvingas berätta att kriminalitetssituationen i Sverige saknar motstycke internationellt. Kritiker av den välfärdsorienterade kriminalitetspolitik man i decennier bedrivit har löpande anklagats för alarmism, för bristande empati och bemöts med olika typer av relativiserande statistiska utsnitt som intäkt för att situationen i själva verket är utmärkt och att kritikern själv i själva verket är en okunnig och oempatisk rabulist. Polismyndigheten har inte rustats upp i takt med kriminalitetsutvecklingen. Lagstiftningen har inte uppdaterats för att reflektera kriminalitetsutvecklingen. Samhällsanalysen har inte förberett myndigheterna för kriminalitetsutvecklingen. Till och med i ljuset av sensommarens groteska gatumord här i Malmö av en ung kvinna valde kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh att efterlysa en diskussion om hur välfärden kan stärkas och hur det förebyggande arbetet kan byggas ut. Att argumentera för brottsförebyggande arbete när Sverige samtidigt ansätts av ett internationellt unikt högt antal bombattentat i centrala bostadsområden är som att försöka föreslå installationen av en brandvarnare i ett redan övertänt hus. Det centrala problemet är att statens våldsmonopol inte längre existerar, utan nu endast är en aktör bland flera andra som använder våld för sin egen rättsskipning. För om de reella konsekvenserna av att begå brott inte är tillräckligt stora, det vill säga att om de som är aktiva i de här konflikterna inte fångas, lagförs och låses in, då blir resultatet att våldströskeln istället gradvis höjs. Det demokratiska, laglydiga samhället måste nu, genast, helst igår eller för 10 år sedan, på allvar mobilisera mot det kriminella våldet, för ett samhälle som saknar barriärer mot våldet börjar istället bygga barriärer mellan människor. Barriärer mellan bostadsområden, barriärer mellan inkomstklasser, barriärer mellan det våldsamma samhället och den egna familjen. Det finns en anledning till att Fantomen är hård mot de hårda. Istället för att göra välfärdssatsningar i de djupa skogarna det upprätthåller samhällets stabilitet. För att citera 90-talsfilosofen Ali G.
Well, violence don't solve anything, does it? No.
Well, I don't know, it does.
In what situation?
Well, in a violent one.
Tycker du att våldsutvecklingen varken bör trivialiseras, normaliseras eller hanteras genom mer välfärdssatsningar? I så fall tycker jag att du ska sprida den här videon och prenumerera på min YouTube-kanal. Har du själv erfarenheter av bombattentat eller kriminalitetsutveckling nära dig? Dela i så fall gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser att våldsamma angrepp på det demokratiska samhället bör bekämpas med konkret konfrontation. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.